Anna Wikströms stiftelse i Uppsala. De drev en skola för synskadade. Det var inte för synskadade barn utan det var för äldre synskadade. De som inte platsade på Tomteboda på grund av att de var för gamla. Dagny Jörgi träffade Sara Johansson som varit elev på Anna Wikströms skola i Uppsala för att hon skulle berätta mer om hur det var. Den här intervjun är gjord 1995. Och Dagny börjar med att fråga, när och var är du född?
Jag är född den 17 mars 1915 och jag är född i en socken som heter Normlös. Han är i Östergötland, ungefär en mil från Skänninge. Du kanske har talat om Skänninge stormarknad?
Ja, det är ju ett känt begrepp.
Ja.
Och då var du seende som liten?
Ja, jag hade helt normal syn som liten, alltså det var inte något fel, utan jag gick ju i vanlig skola och sådär. Men så det var först när jag hade fått hjärnhinneinflammationen då som min syn blev nedsatt. Jag hade ledsyn då första tiden.
När var det som du drabbades av hjärnhinneinflammation?
Ja, det var 1926. Jag gick i fjärde klass och det gick en influensaepidemi. Många av barnen var sjuka och en del av skolbarnen fick öroninflammation efter den där influensan, men jag fick hjärnhinneinflammation och det var ju väldigt besvärligt. Jag låg länge i mycket hög feber och det fanns ju ingen penicillin, och då det var 1926 alltså, och det fanns ju inte någon antibiotika då, utan doktorn var hemma flera gånger hos mig och han sa till mina föräldrar att han kände sig tveksam om hur det skulle sluta. Vi får hoppas det går bra, sa hon. Och hur det var sen så släppte febern så småningom och jag blev bra. Men så när jag liksom vaknade till liv och kom upp och så där, så såg jag så dåligt. Och färgsinnet, jag såg inga färger längre.
Nej.
Och jag såg och läsa stora rubriker och så där. Men jag kunde ju inte gå tillbaka till skolan för det såg jag ju för dåligt.
Så att, vilken tid på året var det där?
Det var i mars.
Det också, jaha. Ja, så du slutade skolan för den vårterminen då?
Ja, just det. Sen kunde jag aldrig gå tillbaka dit. Utan så kom jag till Uppsala, till Anna Wikströms stiftelse, till blindskolan. Och det var först 1931 som jag kom dit.
Nej, men
kär. Ja, läkarna trodde att det skulle nog gå över. Jag skulle nog få synen tillbaka. Och de tog in mig på sjukhuset ibland. Jag låg på lasarettet i Linköping då. Och de gjorde alla möjliga undersökningar. Och de gjorde sån där punktering, lombalpunktering. Tog ut vätska ur ryggmärgen.
Oh, ja.
Att det skulle lätta. De trodde att det skulle, men det vart inte bättre.
Men hur fördrev du din tid då hemma? Var du bara hemma och tiden gick?
Det var jag bara hemma och tiden gick. Men jag hade ju familj, syskon och sådär. Så att det var ju... Och mormor och morfar bodde inte så långt borta. Jag gick ju med släktingar och sådär som förut. Men jag kunde inte gå i skola.
Ingenting fick du lära dig?
Nej, men vi hade... Radion kom just då. Det var ju vanlig radio med hörlurar. Men det hade en väldigt stor betydelse, inte bara för mig utan för alla människor. Och det var ett program där som skolradioprogram alltså. Det var väldigt intressant och roligt. Jag satt med mina hörlurar och lyssnade alltid på radio när det var, och på förmiddagarna när det var såna där program.
Du hade en kristallmottagare?
Ja,
en
kristallmottagare, ja.
Ja.
Det var hela... Den fick vi dela på hela familjen.
Ja.
Vi hade varsina lurar, men vi satte fast dem där, den där kristallmottagaren och så.
Hur länge hade ni kristallmottagare?
Ja, det var 1926, för det var nog till... Ja, 29 eller 30, jag kan inte säga vilket.
Nej, och då fick ni en stor radio.
En vanlig stor högtalare,
ja.
som man sa på den tid. Men i alla fall så på skolradion, det var, jag minns särskilt Verner Rydén. Jag vet inte om du har hört det namnet.
Jo, han skrev med läroböcker i svenska och rättskrivning och sånt där.
Ja, han hade många föreläsningar på skolradion på förmiddagarna. Och det lyssnade jag alltid på. Det var mycket intressant. Och jag tyckte han berättade så väldigt bra. Han berättade ju om riksdagen. Och han berättade om hur riket styrdes, vad regeringen gjorde. Och han talade om hur man gjorde en budget. Och hur det var väldigt intressant, tyckte jag. Sen låg jag inne på sjukhuset ett tag igen då, 1930, och de trodde att det skulle kunna bli bättre. Men det, sen insåg ju läkarna, någon läkare ville att göra en operation, talade med min pappa om det då. Men så var det en annan läkare som sa att det var en mycket svår operation, och för sin del trodde inte han att det skulle hjälpa något.
Och då var du 15 år?
Då var jag 15-16 år sådär.
Ja.
Och sen var det en läkare som tyckte att jag skulle till blindskola och lära mig. För det fanns blindskrift, han talade om att möjligt. Det var ju en väldigt klok och förståndig läkare.
Ja, det måste jag säga.
Och han sa att han visste att det fanns någonting som hette De blindas väl i Östergötland. Där landshövdingskan var ordförande. Och vi bodde inte så långt ifrån Mjölby. Skänninge hade vi en mil till och 13 kilometer till Mjölby.
Ja.
Och i Mjölby fanns det ett ombud för De blindas väl. Apotekarfrun där.
Jaha.
Och hon hette Järholm.
Ja.
Och hon tillsammans... Hennes son körde henne i sin sportbil och de kom hem till oss då. Och hon pratade med mig och med familjen då.
Ja.
Och då talade hon om att det fanns en blindskola i Uppsala. Tomteboda, men det var ju bara för barn. Jag var för gammal för att komma dit.
Ja.
Men då fanns det en skola i Uppsala. Och jag ville ju så hemskt gärna komma dit, det såklart. På det sättet så kom jag till Uppsala. Och det var i augusti 31.
Ja.
20 augusti 1931. Då följde min pappa med mig till Uppsala. Och det var ju en väldigt lång och fantastisk resa. För jag menar, det var inte många människor där som hade varit ända till Uppsala.
Nej.
I Stockholm hade väl en annan varit, men inte i Uppsala. Vi kom ju fram dit då i alla fall, och det ösregnade, minns jag. Men lärarinnorna, tre stycken tror jag, var mött oss för tåget. Och de hade paraplyer och sådär, och så tog hand om oss då. För det var ju en bit att gå från stationen till Anna Wikströms stiftelse, som det låg ju vid
Kyrkogårdsgatan, i hörnan Kyrkogårdsgatan Åsgränd,
just precis. Och Carolina Vediviva låg alldeles nära där, och universitetet och slottet.
Ja, jaha, just det.
Alla möjliga, de stora fina byggnaderna låg där omkring oss. Det var ju så väldigt enformigt och trist hemma.
Ja, det måste
och bli. Alla mina kamrater, de kunde ju cykla och sånt där. Folk som bor på landet, och förr när det inte fanns bilar, då hade ju cykeln så stor betydelse.
Ja.
Jag tyckte det var väldigt roligt att komma till Uppsala. Det är klart jag längtade hem, men det var så mycket intressant.
Och mycket
jag fick vara med om det, så jag tyckte det var väldigt roligt. Och där träffade jag då, de flesta var ju mycket äldre än jag. Men det var en som hette Greta Olsson, som var från Bohuslän.
Ja.
Hon var i min ålder. Hon var väl ett år äldre, tror jag.
Bodde du?
Ja, för vi bodde... Jag bodde på förnerummet. Det var det största rummet. Vi var fem stycken som bodde där.
Tillsammans, jaha.
Det andra rummet var det fyra på. Men i alla fall...
Och det var både äldre och yngre elever?
Ja, just det. På mitt rum, det var vi... En som var 29 år, hon hade skulle bli sjuksköterska, men hennes syn blev så dålig så hon fick lov att avbryta. Hon var väl i det närmaste färdig.
Jaså.
Men hon fick lov att avbryta då, för hon kunde inte fortsätta, för hon kunde inte läsa. Så var det en som var från Dalarna, hon var 35 år. Hon hade varit hembiträde i Stockholm hos någon känd, rik familj som hade flera hembiträden, men hon var väl liksom den som stod familjen närmast. Hon hade hand om barnen och,
jaha.
Och hon serverade när de hade stora middagar och sånt där.
Ser man dåligt så går
det. Nej, det gick ju inte. Sen fick hon ju, nej, hon såg ingen, hon hade fått en näthinneavlossning.
Hade
hon? Så hon såg inte ett dugg.
Och från hela landet kom då,
ja, och sen, ja, det var då den där, hon som skulle bli sjuksköterska, hon var från Halland.
Jaha.
Och sen den här som har haft näthinneavlossning, hon kom från Dalarna. Och så var det en som hette Selma Persson och hon var från Värmland. Och hon hade väl varit hemmadotter då i familjen alltså. Och, så hon hade... ja, det var, de hade ju jordbruk då, föräldrarna, så hon hjälpte väl till efter bästa förmåga. Precis som jag hade gjort i mitt hemma alltså. Och sen var det då den här Greta Olsson ifrån Bohuslän. Hon hade något talfel också.
Jaha.
Hon var 17 år. Hon var väl, som var ju, jag var väl 16 då när jag började där. Så.
Ja. Kommer du ihåg hur många nya elever som kom den höstterminen?
Det var så konstigt där. Det var jag och så Tyra Johansson ifrån Gotland. Och hon var 21 år. Du vet du kanske om Tyra Johansson?
Ja, det vet jag.
Ja. Vi kom då. Så vi två lärde oss att läsa. Och sånt där. Det var bara vi två alltså,
ja,
som fröken Strandman hade då undervisat. Men sen lite fram på hösten sen, då kom den ifrån Jämtlands, Maja Svensson.
Ja.
Maja Johansson senare.
Ja.
Och så var den som hette Kerstin, jag kommer inte ihåg vad hon hette i efternamn. Hon kom också från Jämtland. Men hon var, ja, efterblimen som man sa.
På den tiden,
ja. Hon var, hade väldigt svårt för sig att lära sig. Ja. Så att, jag tror aldrig att hon kunde lära sig blindskriften.
Men du, på det här sättet så kunde de skräddarsy undervisningen när det inte var fler.
Nej, just det. Det är klart. Men Tyra och jag hade ju kommit en bit på väg då när de andra kom. Så sen fick vi ju uppdrag att hjälpa de andra och lära de andra också.
Lite till rätta, ja.
Ja. Att vi läser läxor med dem på kvällarna och sådär.
Jaha, för läxläsning hade man, ja.
Ja, det hade man.
Gick du i alla ämnen där?
Ja, vad hade de för ämnen? De hade ju inte, det var ju ingen...
Men de hade historia och geografi.
Jo, det hade de, men det var ju lite sådär som fröken Strandman plockade fram om vad hon ville undervisa i och sådär. Men det tyckte jag var väldigt bra. Det var jätteroligt att få läsa historia, geografi och sånt där.
Ja.
För jag hade hunnit med så lite. Jag var,
ja, just det. Och svenska, hade ni det?
Ja, det ingick väl liksom när vi lärde oss att skriva då och läsa. Så det får vi väl kalla för svenska alltihop det.
Ja.
Det var ju inga betyg sen eller sådär.
Ja, så det här betyg fick man
så
inte.
Så jag menar inte, det var ju ingen...
Fick man något intyg på att man hade genomgått?
Nej, det fick man,
det fick
inte,
man inte heller.
Nej, ja.
Men sen blandades ni alltså både tvåårselever och treårselever?
Ja, då, det var liksom efter hur... Ja,
hur mycket man kunde
läsa och läsa sådär. Men
sen hade ni sång och,
ja,
och gymnastik har jag läst om.
Ja, just det. Men jag var inte med, för jag fick inte vara med, för jag kunde inte sjunga.
Du kunde inte sjunga?
Nej.
Men du, sen var det ju de här slöjdämnena förstås.
Ja, oh ja, det lades mycket vitt på stickning. Nu hade ju mamma lärt mig att sticka. Jag kunde sticka lite. Jag stickade strumpor när jag var hemma.
Jaha.
Men här fick man ju lära sig sticka mönster och allting. Det var väldigt roligt tyckte jag att hålla på att sticka.
Ja, vävde du också?
Ja, så vävde jag också, ja. Det gjorde jag.
Du lärde dig inte karlmakeri eller borstbinderi?
Nej, det gjorde jag inte.
Men du höll dem också på med det och undervisade?
Ja, då. Tyra hon lärde sig karlmakeri för hon ville det. Ja.
Men tanken var att ni skulle få ett yrke som,
ja,
ni kunde,
som vi kunde försörja
er
på. Men jag undrar om någon har kunnat försörja sig på något av de där yrkena, jag vet inte. Nej, men det kunde ju bli ett litet tillskott.
Ja, just det. Mm.
Man hade, fick ju pension också då.
Du, det här var den dagliga, det var lektioner och...
Ja, hörde du, började med andakt. Du får inte glömma det, att det var väldigt religiöst därför att det sorterade under stift, vad heter det?
Ersta.
Ja,
ja, Ersta. Just det. Ja.
Så när terminen började så var ju alltid doktor Norrby därifrån Ersta och höll tal och sådär.
Jaha, tog emot.
Inledde, ja.
Ja.
Och likaså vid avslutningen så var han där och pratade också. Och sen var det ju morgonbön varje dag.
Ja.
Och den var lång och högtidlig. Och sen så stod vi uppställda vid våra frukostbord då, där vi sen skulle sätta och äta frukost. Och så kom lärarna då i en lång rad och tog oss i hand och sa god morgon till var och en.
Oh, jaha.
Ja, och det var mycket högtidligt sådär. Och, ja, och sen då åt vi frukost och så fick vi gå till våra arbeten.
Ja, och ni hade då lektioner efter schema förstås?
Ja, det var efter schema som man använde. Det visste man ju då när man skulle, vart man skulle gå. Man skulle upp till lektionssalen eller in i vävsalen eller sådär. Men så hade vi varsina veckor alltså när man fick torka disk. Man diskade inte men torkade disk.
Men torkade gjorde man, jaha.
Ja.
Jaha. Någon hushållsundervisning då, var det?
Det var det inte.
Det var det inte, nej. Bara den här disktorkningen?
Den här disktorkningen, ja.
Jaha. Och det gick runt både lördagar och söndagar?
Ja, jajamensan. När man hade den veckan så var det efter varje måltid som man fick lov och rycka in.
Städa era rum då? Gjorde
ja,
ni
det fick vi göra själva.
Jaha.
Och på lördagarna fick vi lov att skura golven, torka golven.
Jaha, i ert rum?
I vårt rum, ja.
Jaha.
Alltså, vi hade varsin vecka då. Vi var ju fem stycken där på mitt rum och vi hade varsin vecka. Så hade vi en, ja hon var väl husa som hette Tua Tulin hette hon. Hon var småländska och det var, hon var väldigt trevlig och rar och duktig och sådär. Hon städade ju övriga utrymmen då, lektionssal och alla, överallt städade hon. Matsal överallt städade hon. Hon kontrollerade ju då att vi städade våra rum
ordentligt.
Så att det blev ordentligt.
Jaha. På rasterna då, vad gjorde ni då?
Då skulle vi, var vi tvungna ut och promenera. Och de då som såg lite skulle ta hand om de som inget såg.
Vad fanns du att promenera på?
Det var ju Engelska parken var ju alldeles intill där och så kyrkogården.
Jaha, så
för
det gick fanns, ni?
Ja då, och man kunde gå en runda där runt Engelska parken och kyrkogården och allt det där så det kunde. Det var väldigt bra. Man kunde gå långa sträckor utan att man blev ges ut i trafiken.
Hur många elever var ni där samtidigt?
Ja, det var 20-tal.
Jaha.
21, 22 eller sådär.
Då blev det ju att ni kände varandra alla.
Ja, det gjorde vi. Ja, då.
Jag har också läst om att före detta elever kunde få komma och bo där ett tag.
Mm. Det hände att det var någon före detta som bodde där. Det var någon, en som hette Märta förresten. Jag kommer inte ihåg vad hon hette i efternamn. Men hon var nog kom norrifrån någonstans. Och jag tror hon var där en hel vinter.
En hel vinter?
Ja, hon var visst lite sjuklig sådär så att hon inte komma.
Tänk, ja. Mm-hmm. Det var ju underbart. Om man kunde komma dit och fira jul har jag läst om.
Ja, fast jag var aldrig kvar på någon jul där.
Nej.
För att då fick alltid min pappa pengar så jag fick komma hem på julen. Och det var jag ju jätteglad åt.
Så du var hemma både jul och sommar?
Ja. Men... på sommaren då stod de för pengarna alltså. Sommar skulle man ju åka därifrån.
Ja, så det skulle man?
Det skulle man åka därifrån.
Jaha, så på somrarna var skolan tom?
Ja, då när vi hade haft examen då packade vi ju alla och åkte därifrån då.
Hur långt sommarlov hade ni då som regel?
Ja, det var vanligt. Vi hade examen då i juni när andra hade
skolan examen. Hade, ja.
Och kom tillbaka i augusti när andra skolor började så började vi.
Alstren som ni tillverkade, vävde och stickade och så, vad blev det med av dem?
Ja, det var ju stans damer som hade lite gott om pengar, gick dit och köpte och sådär.
Jaha, så ni hade försäljning? Ja. Skolan hade försäljning?
Ja, skolan hade försäljning. Det var väl Sigrid Svenonius som sköt om det mest. Sigrid Svenonius hade ju kornmakeriet och borstbinderiet. Och sen var det en diakonissa som hette syster Anna som hade vävningen. Och när kornmakeriet, det var en blind, hon hette Östlund tror jag hon hette. Det var en människa som var så tyst och tillbaka i dagen så henne blev man aldrig bekant med. I varje fall inte jag som inte lärde mig det.
Men det var ju också ganska fantastiskt att några blinda kunde få tjänstgöra där som lärare.
Som lärare, ja.
Det var ju ganska fantastiskt.
Lovisa Strandman till exempel.
Hon ja, och hon var ju lärare i många år.
Ja, det var hon. Och Agne Sander undervisade ju i sång.
Ja, det gjorde hon, ja. Det har jag läst om.
Hon åkte mellan Tomteboda och Uppsala.
Och Uppsala, ja. Och sjöng mer.
Ja.
Jaha. Fick ni bara sjunga barnvisor, ni också?
Nej, det var nog lite annat.
Jaha.
Ja, då. Det var det.
Och ja. Allt emellanåt.